Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Bajsa i
jag tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt mitt i mellandagarna. Jag vet inte hur det är, Mattias. Är det så att de här julvärdarna som är på julafton, sitter de live på julafton? Är de borta från sina familjer när de ska tända ljuset och hålla på sådana saker? Eller är det förespelat?
Jag kan avslöja att det inte alltid har varit så. Alltså, från början så var det så. Absolut, 100% när Vargse satt där. Ja. Och sen så satt ju Lotta Bromé där och sen var det några till. Och då var det så att man var där. Sen var det någon som fick kritik eller skit, jag tror... Nu säger jag tror här. Mm. Men jag tror att det var Lotta och Erik som satt. Alltså Lotta Lundgren och Erik som satt och gjorde någonting. Och då gick de ut och sa att de hade förinspelat det där. Mm. Och då blev det ett jädra liv i media. Att aha, det var inte viktigare och de satt inte där. Men då visste jag, några, jag behöver inte tala om vem. Men jag vet att några faktiskt hade gjort så åren innan också. Mm. Att de faktiskt inte var där utan det var förinspelat. Mm. Och då var det ett jäkla rabalder, som sagt, med dem, men det hade pågått tidigare. Men efter det så har det blivit en grej då. Ska man vara julvärd, då sitter man där. Ja. Så att de sista åren så har man gjort det.
På det ämnet vill jag säga att vi har inte tagit ledigt ifrån mellandagsrundan och lutfisk och...
Nej, men jag måste bara fråga dig bara. Nu sitter vi ändå här, proppmätta och fina. Har det varit någon skillnad för dig med julbord? Och, förra året så var vi ju i Örebro tillsammans ju. Och käka julbord. Har du smygit in mer vegetariskt, mer veganskt i ditt liv? Har det varit någon skillnad nu på förra julen mot den?
Ja, vad jag skulle vilja säga något klokt om detta, men jag är ju traditionalist. Så det är ju så att men här är jag nog så gubbig man kan bli liksom. Det finns ju grönsaker. Jag tycker sallad generellt sett är svårt på grönsaker på julbordet. Det är så här, jag brukar göra en med apelsiner och granatäpplen och kanel. Men den är lite som nästan som en efterrättssallad. Men jag tycker det funkar bra till skinka och sådana saker. Jag brukar göra stuvad grönkål med lite råsocker och senap. Jag brukar göra brysselkål som jag vokar tillsammans med äpple och lite citron och grejer. Men det är typ det som är. Alltså, gör man en sån här fin tomatsallad och liksom stora gurkor. Det är ju ingen... I alla fall hos mig är det så här, det är ingen som äter det där i alla
fast
fall.
Fast du kan
man
göra köttbullar på väggfärs. Ja, du kan göra liksom, det finns vegetariska bra korv.
Ja, man kan göra sill på aubergine och grejer. Men vi har ju inga veganer och då är det som att så här, men sill verkar ju ha en tendens att bli fisk hemma hos oss. Mm. Och köttbullar verkar ha en tendens att bli att man har tagit och malt ner något djur liksom. Mm. Så jag har inget vettigt försvar att säga om detta, men jag är inte, mitt julbord är väldigt traditionellt då, kan man väl konstatera. Och det är inte som att jag vill förespråka det, utan det är bara att min kreativitet tar slut där någonstans. Liksom. Mm. Du då?
Oh, nej, men,
du lever ju ett grönare... Ja, eller så här, du är ju gris. Framförallt är ju du
framförallt
helt grisfri.
Ja, det är jag.
Och det är ju mycket gris. Liksom, det är skinka och det är liksom julkorv och det är... Ja, det är väl en del gris som skulle kunna dyka
upp. Ja, men då blir det nötkorv för mig, eller vilt framförallt. Jag går väldigt mycket mer mot vilt. Mm. För att jag insåg, jag var ju faktiskt på väg att tänka att jag inte skulle äta kött. Men jag tycker om kött för mycket. Alltså jag har ingen bättre förklaring. Än att men då har vilt blivit ett alternativ för mig. För att jag är ju så mycket på land, det finns så mycket sköna bönder runt omkring. Och man kan få loss lite viltkött och sådär. Mm. Så att då har det blivit vilt, väldigt mycket vilt. Problemet är att min andra familj då, barnen är ju... vegetarianer och eller sån här, i alla fall de äter inte något kött överhuvudtaget. Mm. Fisk, skaldjur så äter de. Men och min fru vill inte vilt. Så att det är klart det blir lite mäckare då.
Du blir själv med den där.
Ja, men lite så. Men ja, mer vilt och verkligen ingen gris. Och det, ja, nej, men jag saknar det faktiskt inte. Inte någonting. Mm. Inte den där grisen. Däremot så hörde jag en väldigt rolig historia. En kompis mig som hade bråttom. Han hade lovat att han skulle fixa julskinkan. Och sen så åker han ner och köper. Frun hade så här, du hade en sak att tänka på och det var att fixa julskinkan.
Jag känner som att jag vet allt om den här relationen redan. Han fick en enda grej och den kunde han inte ens klara det.
Nej, men då åkte han i alla fall sent om stiger ner, köpte julskinkan.
Aha, han fanns kvar i
Han fick tag på julskinkan. Mm. Han grillerade den och fixa och sen då du gjorde det här dagen innan julafton. Och sen på julafton så skulle de käka. Och när de började så kände han, det var fan, jävlar vilken skinka, vad saftig den här var.
Nej.
Och då förstår du ju. Då hade han alltså råkat köpa en okokt.
Han köpte en rå, ja.
En rå skinka som han grillerade.
Som bara körde 10 minuter i ugnen.
Ja.
Istället för 8 timmar eller vad skapade det.
Så att han påstod, om det var psykiskt eller inte, jag tror inte att man blir dålig av en, liksom på en gång en sån sak. Men jag tror känslan bland julbordet stagnerade i feststämning och blev någonting annat. Så att någon började må lite dåligt. Så att det vart inget bra för honom. Han är en väldigt fin man.
Nu är det ju efter jul så det är dåligt tips att komma med. Men om ni har råkat ut för detta kan ni gå in på våran Instagram och lägga upp bild på toalettskålen när ni käkade rå
julskinka. Eller lägga upp bild på julmaten kanske. Det går bra. Skicka över gärna någon god julmat. Nej, det hade ju kunnat varit en nötbit också. Så det var inte någon fel på grisen.
Jag inte med jul att göra, men jag var på en sån här Mongolian barbecue. Mm. Det var jävligt stort för ett tag sedan. Det finns fortfarande, jag tycker att det är ganska soft ändå. Man går och plockar grejer och så vokar de där med en skönsås. Men då var det någon tysk turist som var där. Det spelar ingen roll att han var tysk, men han var det. Som inte riktigt hade fattat konceptet. Så han gick och tog såna här grönsaker och tunt skivad råkyckling och råräkor och grejer. Och gick inte via köket, utan han gick och satte sig och började käka det. Tunna skivor av råkyckling och råräkor, och personalen skrek och kom springande.
Är det ändå perfekt så ska det inte vara några problem.
Råräkor har jag ätit, men råkyckling det har jag faktiskt.
Nej, det undviker jag gärna.
Ja, det finns ställen som serverar det faktiskt.
Ja, i Japan är det inte ovanligt. Kommer du märka när du väl kommer till Tokyo. Jag har en kompis som varit väldigt, väldigt mycket i Tokyo, och där är det ju mycket sushi-ställen som har just tunt skivad kyckling. Rå och sådär. Så att,
Nåväl. Du, vi ska inte podda idag. Idag kommer vi göra en liten sån här Mattias nyårskarameller. Kan man säga.
Ja, eller Charlie och Mattias. Ja. För vi har ju olika karameller. Mm. Vi minns ju olika saker från året som vi tycker varit extra roliga.
Ja, och nu tänkte vi att vi ska inte ta dem mest djupaste, mest värdefulla liksom konversationerna.
Utan eller så
vi får se, men vi tänker att vi öser på här med en snabb kavalkad av några av årets 2022s poddar, så att där det dök upp ögonblick som vi tyckte var extra roliga, extra intressanta eller lite annorlunda och lite galna.
Mm.
Så att det blir för dig som är en trogen lyssnare, så blir det liksom ett litet återbesök, och för dig som liksom har halkat in nu, ja men då kan du ju kanske få lite mer.
Då kommer du få feeling på hur jävla roligt och kul och bra podd vi har.
Och är det som att man är så här, vad var det för avsnitt? Då kan man ju gå in på vår hemsida, charlockmattias.se, och så kan du skriva in namnet på den som du tyckte lät rolig där, och så får du reda på vilket avsnitt det är.
Ja, fiffigt.
Så jobbar vi.
Det är så bra så vi nästan kunde tänkt ut det själva.
Men med det så önskar vi goda fortsätt på mellandragarna och gott slut.
Mellandragarna. Ja, det gör vi.
Det är en ständig dragning.
Keep in the Christmas feeling, säger vi.
Ja, det kan vi behöva.
Ja,
ett sånt här
jag tror vi till och med ska avsluta den här kavalkaden med några strofer från Anders Bagges julsingel.
Får vi göra det?
Ja, det är klart vi får det.
Den där var det du som fixade igång i vanlig ordning när Anders Bagge
med. Ja, men det är ju, jag är skivbolag för så att varför inte? Jag tror vi får något så här stim. Vi får köra vi får inte köra hela låten, tänker jag. Men det där, har Jessica koll på.
Det där har Jessica.
Ja, så god fortsättning allihopa.
Ja. Idag är det så att vi har ju motorcykelskägget egen person Arturo Arkes med oss här.
Välkommen Arturo.
Tack.
Hur har du nytt haft det över jul och nyår? Jag tänkte säga det precis. Nytt år och nya möjligheter. Hur har ditt jul och nyår varit då?
Ja, det var det bra. Jag har inte haft några bekymmer att fundera på vad jag ska göra eftersom jag har jobbat i stort sett hela tiden. Men jag ska inte klaga. Lite ledighet har det blivit och ledigheten har förgyllts av kära och nära.
Mm. Har du några speciella jultraditioner som du liksom är... Det blir inte jul om inte Arturo får det här eller gör det här eller liksom så här.
Aj, aj, tyvärr. Alltså, jag växer ju aldrig ifrån det där med julklappar. Jag tycker det är kul med julklappar. Jag har ju svårt att hålla med.
Ja.
Så att jag brukar faktiskt tjuvöppna en del paket. Det kanske inte bara ska säga på radio, för det var ju omgivningen.
Vad säger du?
Gör du det? Du går och öppnar innan alltså.
Ja, det blev så i år igen.
Vad roligt.
Men paket från vem? Alltså, är det sen Anneli har gett paket och sen när det är julafton ligger det inte kvar där under granen, för då har du redan varit och tagit det.
Beroende av vem som ger julklappar. Ibland, om jag är lite så här, det här har jag ingen aning om vad det är, liksom, så klarar inte jag vad det är. Då måste jag pilla lite och kolla liksom, lite sådär. Jag tycker det är jättejobbigt. Men jag har ju varit så som
barn. Är det inte roligare att få vänta då och få bli riktigt överraskad?
Bevisligen inte, han sitter ju här.
Jag klarar inte det. Jag måste få veta vad det är för någonting. Framförallt om det är såna här saker som jag har ingen aning om vad det kan vara. Då kan jag vara väldigt, väldigt nyfiken och vilja att kika. Så att jag stör mig lite grann på det där, för jag tyckte att man borde ju vara vuxen nu och kunna fixa det där. Men jag är ju mer på än mina barn. Mina barn tycker inte alls att det är lika spännande längre som jag. Jag är nog den som är mest sådär, åh, julklappar, vad kul det ska bli.
Just det. Så att man sagt det så här, ska vi hoppa över julklappar i år och liksom inte stödja kommersialismen, då hade du varit så här, är du helt under huvudet?
Nej, det är ingen jul. Nej, det är ingen jul. Jag har ju kollat, ungarna tycker inte det är jätteviktigt med julklappar, men jag tycker det är viktigt. Så att jag både ger och får gärna julklappar.
Hej och varmt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En podd som kommer varje vecka, varje tisdag och har så gjort sedan i början på 2017. Och en gäst som vi hade med i podden i början, avsnitt nummer 36, det var i oktober 2017, så hade vi en gäst som nu är tillbaka. Jag tror det är faktiskt den första gäst som nu har varit i våran podd två gånger. Och det beror väldigt mycket på er lyssnare som har... Flera av er lyssnare har skickat ett mejl och sagt att vi skulle vilja att ni intervjuade Erik igen. Vi vill veta vad som hände och hur det har gått, och det undrar vi ju själva också. Och så det är liksom, det är lite, vad ska vi säga, det är extra varmt i hjärtat idag kan man säga.
Vi lyssnar lite hur det lät då, när det begav sig. Avsnitt 36, 2017.
Så här lät det då. Vi bara backar bandet lite grann, så har du ju haft en helt fantastisk karriär. Du började boxas när du var 11 år. Och sen så har ju vägen gått fullständigt spikrakt egentligen, hela vägen.
Ja, det kan ju se så ut i alla fall. Men det har varit en del lite snirkligare stigar också att ta sig fram på. Men det har gått väldigt bra, det har det gjort.
Och sen du varit proffsboxare då, när blev du där? Det var när du var...
2010, jag var 18 bast.
Och då hade du vann senior-SM när du var 17, va? 16?
Ja, 17 var jag, va? Sen hade jag två silver tidigare när jag var 15 och 16.
Och så obesegrad som proffsboxare ända fram till nu då?
Ja.
Ja, och därmed så tycker jag att vi välkomnar hjälten, den otroligt fina killen från Nyköping, boxaren Erik Skoglund!
Det blir en klen applåd mot vad du är van vid här när det bara är vi i studion.
Men jag tänkte försöka applådera själv också, men det för att förstärka det lite. Men det är rätt bra ändå.
Men du, när vi träffades förra gången, då var det som att du hade gått liksom en tuff match, och det var liksom, du var ju på ett kanonställe, verkar det som, med tanke på att vi tänkte att du skulle vara bitter och förbannad och sådär. Men det känns som att du hade kommit igenom det då. Men det var ju ingenting mot den matchen du skulle gå strax efter det, visade sig. Det hade vi ju ingen aning om då.
Nej, det hade vi ingen aning om då. Det var siktet inställt på en annan betydligt lättare match, var ju tanken. Jag hade precis åkt på mitt livs första förlust. Och tänkte väl att jag vill skaka av med det här och tillbaks upp på hästen så fort som möjligt. Bokade en ny match mot en annan engelsman då. Även den på bortaplan. Men var i gott självförtroende inför den. Tränade hårdare än någonsin och skulle komma i kanonform. Men det skedde sig duktigt kan man säga under uppladdningen.
Ja, för det hände någonting där runt nyår, vill jag minnas att det var, va?
Före jul faktiskt.
Aha.
Före jul,
det var innan jul till och med.
Ja, precis. Ja. som jag... Ja,
ja, vi satt ju och gapade och var så här, herregud, vad fan har hänt?
Ja, eller efter ett träningspass som för övrigt hade gått väldigt bra. Men det var en tuff period, träningsperiod, och jag hade lagt in, jag kommer ihåg, flera sparringpass i veckan än vad jag var van att köra sedan tidigare. Och ja, bytte sparringpartners väldigt ofta, så att det kom nya friska killar hela tiden från världens alla hörn. Och ja, efter ett sparringpass så kom jag till brorsan som stod i ringhörnan och sa att fan, jag mår inte bra, det är någonting som inte stämmer här. Hjälp mig av med handskarna fort. Och han sa, men det är lugnt, det är helg, du får vila liksom. Ta det lugnt. Så, nej, men det här är inte bra. Och Angelica, min sambo som också var med, så hade redan ringt ambulansen för att hon hade sett att i ögonen på mig att det var något som inte stod rätt till. Det var tur det, för kort därefter så ja, följde jag ihop och vart liggande medelslös i ringen.
Varmt välkommen Anna Gunterberg från Dreams! Det är liksom lite så här vårspring i benen.
Och det är inte så att du har fått mellofeber, att det är det som pågår?
Ja, nej, det tror jag inte.
Jag tänker, eftersom du är engagerad i år nu har ju du säkert så här backstage pass och såna grejer.
Ja, precis. Jo, det har jag. Uh-huh. Jag har akkreditering, som det så fint uh-huh. heter också. Då. Mm, mm. Jag ska vara med den tredje deltävlingen. Mm. Så att jag har inte riktigt kommit in i den där bubblan. Men det växer ju mycket minnen eftersom jag historiskt har jobbat en del med Melodifestivalen för många, många år sedan. Mm. Och det är klart att, det är, att man känner igen, det är lite samma... Ja, men det är lite samma folk som håller på, det är liksom ett bra gäng och folk är på gott humör och sådär. Så att,
Vi måste kolla nu. Nu sitter säkert ett gäng lyssnare och inte är närvarande till. Vadå, ska Mattias, ska han spela barn? Alltså, du måste ju berätta nu, varför ska du vara med då? Liksom, för den som inte är...
Ja, nej, men jag jobbar som agent för Anders Bagge och jag fick in Bagge i Mello i år. Han hade ingen tanke eller plan på det.
Men nej, sen fick du kuppade.
Så kom det till mig en låt som var så bra. Och jag kände att den här låten måste bara tas om hand av någon. Och då satt jag på ett möte med Bagge som rörde något helt annat. Och där och då så fick vi... Jag bara kände att den här skulle passa honom. Alltså den skulle vara som handen i handsken, som vi brukar säga. Så att han sa, jaha. Och sen sa han, jag måste bara få provsjunga den. Sen åkte han hem och sjöng den. Mm. Och så ringde han och sa, ja, den passar ju mig.
Ja.
Och på den vägen var det.
Och vad gör du? Jag bara säga så här, en detalj. Jag tror att man kan ha lyssnat på den här podden jättemånga gånger och tänkt så här, men fan, Mattias och jag, vi är ganska lika liven då. Han resonerar som jag och han gör som jag. Och så berättas anekdot. Jag fick en låt till mig och då tänkte jag, här ska jag sätta Bagge. Då kommer man på, ja, men det är också lite olika. Det är väldigt få människor som har en vardag där det ett dyker upp låtar som man skickar vidare till.
Ja, jo. Ja, men så är det.
Och då går Bagge förbi studion, precis utanför. Ja. Nu när vi pratar om honom så går han förbi och läser ett mobilmeddelande. Precis. Jaha, i bakgrunden. Ja, nej, jävligt dålig radio. Men,
Vinka in honom då.
Ja, vänta, ska jag se om jag kan göra det.
Gör det.
Jag gissar att han sprang på toaletten för att jag lyckades inte hitta honom. Okay. Men han kanske kommer tillbaka.
Jag kan säga till honom när han går förbi igen. Ja. Ser jag här. Ja. Nu kommer han. Live på dig. Välkommen, Bagge.
Tack.
Hej. Mikael.
Tjena.
Tjena, kingen.
Är du inne i en poddverkstad?
Ja, vi är inne och poddar för fullt. Och du har varit på muggen, har jag hört.
Vem har sagt det?
Nej, det var någon liten fågel som viskade i mitt öra.
Ja, det är ju så här, Mattias. Alla människor går på muggen ett par gånger om dagen. Förutom, vad heter den här? Det var ju han, Kim Jong-un. Han går inte på toaletten.
Ja, just det.
Det är den enda människan i hela världen. Men även jag gör det.
Ja. Ja. Det roliga var att vi satt och pratade om dig när du gick förbi nyss. Och precis då så frågade Charlie, hur har det gått med Mello? Och eftersom du jobbar med Anders, hur har det gått? Och så precis då så gick du förbi, så det var lite roligt.
Ja, just det.
Så att, men det har gått bra, sa jag. Vad tycker du själv? Du var också laddad och tittade från soffan i fredags, va?
Ja, herregud. Jag hade ju både, vad heter det? Jag hade ju allt popcorn som fanns nere på ICA-butiken hemma hos mig. Mm. Hundar, och vi hade köpt ballonger och saker för en halv löning, tyckte jag. Mm. Det var så mycket saker så jag höll på att dö. Men det var en jäkla spännande, det var en väldigt spännande lördag. Jag satt där och om jag ska säga det rakt ut eter så tycker jag hon var riktigt bra, hon som vann.
Cornelia.
Ja. Vilken röst, vilken... den blir tuff. Men det är ju, alltså, den blir tuff om jag just nu skulle gå vidare. Jag är ju alltid ödmjuk i det som händer. Men skulle jag gå vidare så kommer jag... kommer jag nog tycka det. Hon var jäkla fin och jäkla bra sångerska.
Hur kändes det att sitta där och veta? För det hade jag tänkt att fråga när vi kanske skulle höra senare idag. Men jag tänkte så här, undrar hur det känns? Var det extra pirrigt eller kändes det lite skönt att du nu ser hur det såg ut? Eller hur gick dina tankar?
Oj. Nej, men jag tror så här att jag har redan ställt in mig på hur jag ska göra det. Jag ska bara gå ut dit och vara i en bubbla. Och så ska jag titta på de närmast sörjande i närheten och sjunga för dem. Ja. Men framförallt så sjunger jag för mig själv, bara så att jag kan checka av det i min bucket list. Det är i alla fall första deltävlingen. Går jag vidare så vet jag, jag har ingen plan för andra gången, för då vet jag inte vad jag ska göra.
Nej, det löser vi då.
Du, nu ska jag gå fot där, men det var ja, jättekul att få störa en podd. Du, jag skickar in sen. Jag tar ju 9 kronor för inlägg. jag kan inte göra så mycket på priset.
Nej, det är taget.
Det är taget, okej. Okay. Bra. Alltså, jag har inte mer pengar, så det är det jag pröjsar. Hej.
Varmt välkommen Jonas Eliasson.
Nu ska vi börja med den kanske lättaste eller svåraste frågan. Nu börjar vi med idiotfrågan. Och den frågan kallar vi för kommunalarbetaren. Mattias och jag har åkt, för Mattias gillar inte att bli skjutsad. Mattias gillar att köra, eller hur Mattias?
Ja, jag är ingen åkare. Jag är ingen bra medåkare. Jag tycker det är jättejobbigt
så att du får åka köra. Med. Ja. Men då har ju vi många gånger kört ut ur Stockholm när vi ska göra inspelningar, föreläsningar och andra saker. Och då är det alltid samma sak, att fram emot 4:30 så är det stopp, det är kö. Och då brukar vi skoja och säga, nu har den där, det finns ju en kille anställd på kommunen som går ut 4:30 och stannar alla bilar. För det är den enda rimliga slutsatsen, eftersom närmsta rödljus när jag kör E4 liksom passerar söder, nästa rödljus är ju Helsingborg. Det är ju inte ett enda anledning för en annan bil att stanna. Det är ju möjligtvis om det skulle ha kö ut på avfarterna, men det är tämligen sällan.
Eller om det är olyckor.
Ja. Så då blir det första idiotfrågan till dig är ju så här: hur uppstår kö? För det, om alla kör 90 hela vägen mellan Stockholm och Helsingborg, borde det aldrig kunna ens bli kö. Hur många bilar det ens är? Liksom?
Nej, och det är inte en idiotfråga, för det här är ganska fascinerande. Alltså, det finns två typer av kö. Och den ena kön, det är ju den här som du säger, liksom, när det finns en trafiksignal eller en avfart eller någonting som orsakar att trafiken inte kommer fram. Liksom. Den är lättare att begripa, och det är faktiskt den vanliga sortens kö. Men den andra sortens kö, den är som du pratar om nu, den som bara uppstår utan någon speciell anledning. Och den är samma sorts kö som, ska vi se, vi kan ta liknelsen när man leker ringlekar. Ni vet, liksom när man är runt midsommarstången och så håller man varann i handen och så försöker man springa runt. Och om man då är, liksom, om det är lite tajt mellan händerna från början när man börjar springa, då kan man ge sig på att ibland så kommer plötsligt ta tvärstopp och så kan man inte komma fram alls. Och sen rätt vad det är så rycker till, så liksom man rycker av armen. Liksom. Och det är på grund av att trafik och särskilt köer, och det är liksom ett icke-linjärt system som gör att små störningar fortplantas och blir väldigt mycket större. Så att det räcker liksom att två bilar kommer lite för nära varandra, så kommer en bromsa in, och då kommer den bilen bromsa in proportionellt sett mer, och nästa bil bromsar in proportionellt sett mer igen. Och då fortplantar det där sig från att vara liksom en liten störning i ett jämnt flöde till att bli ett tvärstopp. Och när det väl är ett tvärstopp, ja, då kommer ju liksom bilarna liksom uppströms, kommer inflöende in till den här kön snabbare än vad bilarna i början på kön kan köra iväg. Så att när man närmar sig det som kallas för en kritisk kapacitet, alltså att när det är precis så att bilarna kör så tätt det går.
Det blir trångt kring midsommarstången. Liksom.
Ja, precis. När det är trångt kring midsommarstången, då räcker det liksom med en liten störning för att det ska säga flopp, och så uppstår det en kö. Och då kan det ta jättelång tid att avveckla den kön.
Och då har man ju noterat att det finns två grundläggande strategier här. Det ena är ju att man då som sittandes i kön så fort som möjligt kör fram och ställer sig nära, så att liksom trycka på liksom. Och den andra är ju att försöka vara en utjämnande faktor, det vill säga jag har 10 meter framför mig nu, men jag krypkör den så att alla kan krypköra bakom mig. Jag försöker liksom att jämna ut det här. Då utsätter man sig ofta för att någon kliver in emellan där. Men liksom, finns det någonting som ja, jag pratar ju om Mattias förstås, men finns det någonting som vilket skulle kunna vara bäst? Alltså, vilken bra medtrafikant kör hela vägen fram, eller försöker vara lite halvpolis och liksom äter upp den där inbromsningseffekten?
Alltså, när man väl är i kön, då spelar det inte så stor roll vad du gör faktiskt. Men när man är i det här läget att man märker att där framme så håller det på att bli en kö, så att man liksom är en av de här som är på väg in i kösvansen, som vi kallar det för, då är det faktiskt bra att inte köra fram för fort till kösvansen. Om man liksom kan upprätthålla ett lite jämnare flöde så att det inte blir en sån stor propp, då går det faktiskt att liksom upprätthålla flödet. Sen är det också i och för sig det att om det är så att åtminstone en viss del av kön ska köra av på en ramp längre fram, då är det ganska bra att de kan få komma fram till rampen och faktiskt komma av. Mm. Så i den meningen så är det ganska bra att inte sprida ut kön för mycket, för då blockerar man ju liksom avfarterna längre fram.
Just det. Och då kommer vi automatiskt in på den här andra trafikfrågan som jag tror är den som skapar mest irritation. Och det är ju när två körfält går ihop till ett.
Mm,
vad är mest ekonomiskt? Är det att jag kör hela vägen fram, trots att jag vet att det ska gå ihop? Mm. Men här finns ju två filer att utnyttja. Här har vi 800 meter där vi alla bara står i en, fast vi kan använda båda. Så att på ett sätt tänker man, då måste det bäst om jag kör hela vägen fram tills det tvingas ihop och där trycker jag mig in.
Precis.
Eller så är man som att, men då blir det mycket inbromsning, folk ska lucka, det vore bättre om, folk vet ju redan 800 meter att vi ska ihop, om ni går ihop lite i god tid och lite försiktigt. Men då blir man ju förbannad på att det är någon jävel som ska köra in på omsidan då och köra förbi hela kön och tycka att han är bättre än alla andra.
Mm.
Alltså den här frågeställningen kan inte vara ny för dig heller.
Nej, den är inte ny.
Hur borde vi göra ur ett trafikekonomiskt perspektiv?
Precis, alltså, så länge som det ändå rör sig genom den här liksom själva flaskhalsen, så efter att de två körfälten har blivit ett, då är det bättre att man väver ihop sig före flaskhalsen. Därför att då kan man hålla det här jämna flödet liksom genom flaskhalsen. Mm. Och då är det dumt att försöka gå ihop i sista sekunden. Liksom. Om det redan är så att det står still, då är det faktiskt bättre att man kör fram och ställer sig liksom, där de två ska bli ett. Och det beror egentligen bara på att annars så kan kön bli så lång så att det blockerar även nästa korsning. Mm. Och när det väl har börjat göra det, att man blockerar liksom korsningarna uppströms, då växer ju kön ännu snabbare, för att då hamnar ju de i en kö som inte ens ska ge den här flaskhalsen vi pratar om, utan som ska på något annat ställe.
Mm.
Och då är det verkligen inte bra.
Den här veckan sponsras vi också av Saveland.
Mm.
Det tycker jag är väldigt, det känns ända in i hjärtat. Och det, jag tjatar om det. Du är liksom, vad ska jag säga, du jobbar ju med Saveland.
Ja, det gör
jag. Och du, för mig så tänker jag så mycket på Ludvig varenda gång. Ja. Som, alltså grundaren då, som tyvärr
som vi haft som gäst här flera gånger.
Ja, precis.
Mm. Mm.
Men det är ju... Han byggde upp någonting riktigt bra, kan vi konstatera. Och vi är väldigt glada att få prata om Saveland och kunna erbjuda bra dealer därigenom också.
Och på tal om bra deal så finns det ju någonting ihopkokat, det vill säga Savelands nya fasträntekonto. Där du får ett fasträntekonto på 6%. Du kan binda pengarna på ett år eller två år, det är 6% per år. Det är fett bra ränta.
Ja,
min son tyckte att vi skulle gå ut och kalla det för kaiju-ränta. Vet du vad en kaiju är?
Det är säkert någon stark
nej,
figur.
Nej, det är så här japanskt jättemonster. Så här Godzilla-liknande. Okej, ja. Men det har de inte tagit upp på reklamavdelningen än och kallar för kaiju-ränta. Det gör vi bara här. 6% är den i alla fall. Och all information hittar man på Saveland. Och då är det saveland.se.
Spara låna.
Slash fast.
Mm. Slash fast.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för
fan vara och bajsa i
jag tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Mm. Vi gör en sån cirkushälsning. Välkommen in, Emily Norberg!
Oftast så är det ju så att man kanske då vill uttrycka sig mer med kläder. Och det man ska göra, jag har ju fortfarande, även ifall jag har mode som ett stort intresse, så har jag ju också en basgarderob som jag har, ska man säga då, en grund i min garderob som är en bas. Det är ju då kanske ett par svarta kostymbyxor, och det kan vara vita skjortan, och det är den stickade grå tröjan och sådana saker. Det är min basgarderob. Sen ser jag det på att som jag konsumerar mode, det är att jag äger inte mina kläder, utan mina kläder ska cirkulera. Jag äger min basgarderob. Den kommer alltid vara i min garderob, och ifall om den skulle gå sönder, det vill säga om de här kostymbyxorna går sönder, måste jag investera i ett par nya. Men sen det som ligger ovanför det fluffet, det som jag tycker är det roliga, det är ju mitt sätt att uttrycka mig på, och det är någonting som jag äger inte det, jag lånar det för stunden, sen ska det cirkulera vidare.
Och lånar för stunden menar du att du köper det på second hand och säljer det på second hand?
Exakt. Mm. Och därför förlorar inte det heller någonting i värdet, eftersom att jag gör på det sättet. Det jag också är otroligt noga med, det är ju klädvård. Jag tar hand om alla kläder. Sen gör jag också så här, innan jag ens går ut och tittar på ett nytt klädesplagg, som jag då alltid väljer att göra second hand, så kollar jag först i min egna garderob. Vad har jag för någonting här? Kan jag göra om det? Kan jag styla om det? Kan jag byta med en kompis? Kan jag... men sy dit, inte vet jag ifall man vill ha fjädrar eller nitar eller vad nu trenden än säger. Eller kan jag färga om plaggen? Det gör jag också jättemycket. Och det är väldigt, väldigt mycket man kan göra innan man ens behöver gå ut och köpa ett nytt plagg.
Var färgar du, Emily? Gör du det nere i våran tvättstuga eller gör du det uppe i lägenheten?
Kan du säga att vi inte berättar det för ordförande? Så, ja.
Jag tänkte säga, jag vill höra här vart håll det här med varför det fanns arga grann. Men kör du klassisk batikfärg?
Nej, inte det.
Det har jag varit med om och gjort. Mamma gjorde batik.
Ja, det var faktiskt inne förra året igen med batik, så att det är nog många som har gjort det.
Säger som vår föregångare i Plus, Verker Olofsson. Han sa, jag har alltid manchesterbyxor. Man är minst väldigt het två gånger i livet.
Det var väldigt roligt sagt. Det är tråkigt med Sverker är att han är mycket roligare off-cam än han är on-cam. Så det är generellt sett en ganska skön snubbe. Men det är sällan den sköna snubben får med i tv.
Kingen av fucking ekonomi i Sverige. Välkommen in, Mikael Professor Dahlén!
Tiden som 12-åring fylld med fler nya saker är dubbelt så lång som tiden i kanske vår ålder, när det inte alls är så många nya saker i tillvaron, med mindre än att det blir pandemi, krig.
Och det är ju väldigt intressant, för det är egentligen lite tvärtom vad man skulle kunna tänka. För att om man tänker sig att man har tråkigt, för jag känner ju den här tiden när jag har bott så mycket på landet, den har ju gått så oerhört fort på något sätt. Mm. Fast jag egentligen då inte har gjort så mycket. Nu har det då givetvis hänt mycket om i världen, men annars brukar man ju säga så här, har man tråkigt så går tiden långsamt, gör man mycket så bara visslar det till. Men i minnet så är det egentligen tvärtom.
Det är kontraintuitivt, så är det. Man tänker att tråkigt borde vara längre. Men då är vi inte riktigt närvarande. Vi vet ju precis hur tillvaron fungerar, vad som händer härnäst, och kan liksom koppla in autopiloten. Nästan snabbspola oss igenom. Det är inget jag bara slänger ur mig. Det får jag inte som professor. Det får jag själv om min anstalt. Så jag har på fötterna när jag säger bokstavligt så går tiden hälften så snabbt när vi gör nya saker.
Och det är ju verkligen en uppmaning då till alla, och till, som jag känner också, att det betyder alltså att ju mer man stoppar in och gör saker, och de behöver inte vara vare sig roliga eller tråkiga egentligen, menar du, utan ju mer händelser.
Får man 3 skottskador på ett halvår, kan man räkna med att man kommer uppleva det som en längre period än om man bara låg hemma och lyssnade på...
Särskilt den första.
God morgon Sverige.
Ja, men det är intressant, det är väldigt intressant.
Ja. Ja, men det är tips inför semestern, för det tänker folk ofta inte på. På semestern, då ska jag koppla av. Mm. Och så kommer man in i en sorts semesterlunk, och så känner alla i slutet av semestern, oj vad snabbt den försvann. Alldeles för fort, jag märkte knappt att den hände överhuvudtaget. Tipset där är att kom inte in i en semesterlunk, utan gör någonting annorlunda, någonting nytt varje dag, så blir semestern betydligt längre och betydligt mer minnesvärd, så det är någonting du kan återuppleva och njuta av i huvudet lång tid därefter också.
Men du, det är också härligt att vi har privatekonomernas privatekonom, har vi döpt honom till tidigare. Kingen av privatekonomi med oss. Från, direkt från Malmö, va, Jan Bolmesson, eller hur?
Ja, det är det. Tack, tack Mattias. Jag har ju snutt det där från dig, Charlie. Du brukar ju säga att du är expert på att skapa dålig stämning.
Ja, det är
jag. Nu när jag börjat liksom så här passerat 40 så tänker jag mig så att alltså nu var det någon som kallade mig för gubbe. Och då tänkte jag, men då kan jag också prova på att skapa dålig stämning. Och då tog jag upp detta med arv med min mamma, som då fortfarande lever. Det slutade så där. Det blev dålig stämning, men det blev inte bra stämning efteråt.
Men vad var din take? Jag gillar att du ville framhålla att du pratade med henne och sen berättade att hon fortfarande lever, som alternativet för att ha någon efterhandsseans med henne. Men varför blev det dålig stämning då? Om du skulle gå tillbaka, vad hade du kunnat gjort bättre? Eller var gick det snett? Kan du komma ihåg ögonblicket när det var så här, nu blev det inte så bra?
Ja, eller hur startade det? Det vill man ju veta från allra första början.
Nej, men backstoryn är ju så här, att min mamma är ju så här, du fyller 70 snart, och hon är ju liksom uppväxt i Tjeckoslovakien, så här gammalt kommunistiskt land, vet, man ska göra rätt för sig, inga skulder. Så liksom målet för, med henne, liksom, så hon kom till Sverige 81 och flyttade in i huset 1988, det var att huset ska vara liksom neramorterat, inga lån, ingenting. Och sen så kom hon och så var hon så här sjukt stolt, men det fattar ju inte jag då. Och så sa hon så här, ja men när jag dör så kommer du och din bror, ni kommer få av oss 2 miljoner att dela på. Och då var jag väl kanske inte så himla taktisk. Och så sa jag så här, ja mamma, det är ju väldigt vänligt och så här, men alltså så här, vi har det ganska gott ekonomiskt ställt, så att de där pengarna kommer inte göra någon drastisk skillnad för oss. Och så att då är det mycket bättre att vi liksom använder pengarna medan du är i livet, att vi hittar på grejer, vi gör resor och sånt. Och då bara måste hon ha sett framför sig att liksom de där 30 år av amorteringar bara liksom försvann. Så att jag liksom bara gick tvärt emot det där som hon har strävat efter i 30 år. Och det där var väl liksom superjobbigt för oss, för att vi pratade förbi. Men alltså jag var ute efter att få spendera tid och att våra barn ska liksom få hänga med farmor så mycket som möjligt. Och så var hon liksom att hon ville ge en gåva, och jag kan liksom typ kissade lite på den gåvan.
Just det.
Så att, ja, jag vet inte, och det där blev ju lite konstigt, för vi kom, båda ville väl, men vi kom från två helt olika håll. Jag vet inte om ni har upplevt något
liknande. Jo, men jag brukar ofta säga till mina föräldrar också, för att de är precis av samma virke som din mamma då, att man har amorterat, inga lån, har också ett hus och liksom är väldigt stolta. För att höra väldigt ofta liksom, så brukar min pappa skoja om vi får väl se om jag har råd nu, vi får väl vänta tills jag får pensionen. Och du vet, han håller på så här smådrygar i att han är så glad att han inte har några lån och att vill påtala att de har liksom alltid amorterat av. Men och sen ofta lägger till det där att ja, och det ska nog bli en slant över när inte vi finns. Och då har jag ju sagt också samma sak, att det är ju ni ska ju inte lämna kvar någonting till oss. Det är ju upp till oss att skaffa, alltså mig och min syster då. Det är ju upp till oss att se till så att vi får bygga upp våran ekonomi på samma sätt liksom. Men att använd pengarna och res. Men nu är farsan är lite knackigare, så att nu är det kanske inte läge att resa ändå då, att han fixar det. Men det är också så här, man blir så här, ja, fast inte så här, varför ska ni lämna kvar någonting? Använd pengarna liksom. Exakt. Gör något kul.
Exakt.
Och jag har försökt att få dem också i den här åldern nu, som jag kan tänka mig att många andra sitter i också. Det är just det här att om man har levt som de har gjort och har den ekonomin, då är det inte så att man har gått ut på krogen och käkat särskilt mycket, eller att man har kört mycket hämtmat, utan det har ju varit kokt potatis och ris varje dag liksom, hemma och lagat. Men nu har jag lyckats få mamma, som också börjar bli äldre och sådär, att faktiskt åka och hämta mat. Köp färdig mat, liksom unna er den grejen. Och det känner jag att det har jag nog lyckats fått igenom, och de har insett det sköna med det, att inte behöva laga mat varje gång. Så att, men det är en annan inställning liksom. Så att, men det är väl bra där då, att de kan använda pengarna till sånt. Ja. Så att de kan liksom få det lindrigare.
Men Mattias, du har ju också, alltså, du och din syrra, ni är ju ganska, alltså ni är ju ordentligt vuxna och ni har kommit en bit i livet, men det kanske är för er också som vi har det lite i våran familj. Jag har ju två yngre systrar och dels är de lite yngre och dels är de på ett annat ställe i livet. Det är småbarn och det andra, så vi har också olika ekonomiska förutsättningar, så för oss blir arven lite sån här, ja men du vet ni ju det, liksom det ska ju vara rättvist. Rättvist mellan barnet. Alla ska få lika mycket. Men det är ju lite som du säger, Jan. Liksom för mig och min syster nu som har varit föräldraledig och hon har tre små barn hemma liksom, och precis tagit den stora investeringen och köpt radhuset och liksom, du vet, småbarnsåren och sen det där. För dem skulle ju liksom en halv miljon. Det skulle ju vara liksom en, ah, de vet inte var de skulle ta vägen. Det skulle vara en ordentlig förändring av de kommande 2-3 åren för dem i hur de kan vara hemma med barnen, hur de kan tänka, hur de kan få åka på semester och så vidare. Va? Och för mig är det liksom, så här, skulle det vara, det är klart att det är kul, men det är som du säger, det är ingen, jag ser inte plötsligt att scenariot för de kommande 2 åren eller 3 åren i mitt liv skulle förändras tack vare att det dök upp en halv miljon. Och då är det också så här, frågan, ja, det ska ju vara rättvist, framförallt när man kommer till arv då, så är det inte så, då är det ju risk, tror jag, att man skapar osämja om man precis har förlorat sina föräldrar och så kommer det fram något papper som säger syrran ska allt, jag ska inte få någonting. Men man kan också ställa sig frågan vad, om man ska behovs, alltså är ni med vad jag far är?
Ja, jag verkligen, jag känner verkligen igen där, och det som hade varit rättvist, det är ju ungefär som man ska hälla upp, det har jag alltid hävdat också när vi var mindre. Det skulle vara rättvist att man skulle få exakt lika mycket saft eller exakt lika mycket tårta eller vad det nu kunde vara. Mm. Men det stämmer ju inte heller, för någon kanske är betydligt mer törstig än den andra. Och det är ju lite samma sak här nu. Eller någon, det är svårt att göra rättvist, men det är också så här då, om vi konstaterar det här nu då, ifall det skulle dyka upp pengar, som du säger Charlie, till dig och i det här fallet din syster, om det bara var ni två. Så är det ju också så, vi kan konstatera att hon har ett mycket större behov och det skulle göra jättestor skillnad för henne. Men vad skulle vara rättvist, tycker du? Det är ju också, det är fasan inte lätt för en förälder då, eller en morförälder, farförälder, att liksom, det enklaste är ju då att man ger 50-50 eller liksom så. Men, ja, men egentligen, ja, så skulle man ju försöka hitta någon modell för att kunna ha ett snack om vad skulle vara rimligt liksom. Men det är ju jädrar vad det här kan skapa.
Ja, det där är nog klurigt. Alltså, vad tänker du, Jan? Du är ju ändå experten idag.
Nej, jag är inte expert. Här är jag, ni hörde ju hur expert jag var med min mamma.
Mamma skulle inte kalla dig expert.
Nej.
Skor är inte alltid inte varit din starkaste genom åren, måste jag säga.
Nej, men grejen är att jag går så pass mycket utåt med fötterna. Så typiskt med det. Jag har en förklaring på precis allting. Jag är så trött på mig själv. Nåväl. Jag går så mycket utåt med fötterna så att det spelar ingen roll hur bra skor jag köper. Jag sliter ut dem hur fort som helst. Alltså, det finns ingenting som har hetat mig så här, köp riktigt schyssta dojor nu så håller de i 10 år. För att jag får klacka om dem. Alltså, så, och då i vissa perioder i mitt liv har jag varit så här, fuck it, jag tar några sådana där 299 som ser lite ut som en kostymdoja i alla fall. Så går vi vidare, för det kommer ändå aldrig se bra ut liksom. Men nu har jag gör en uppriktning.
Men om du ändå så här, varför du undrar jag så här, ja, det är klart att du har förklaring till allting, men varför skulle det betyda att man sliter mer skor för att man går lite utåt med fötterna?
Ja, men du får titta när vi ska på AVN idag, hur jag går.
Jo, jag vet
lite
hur du går, du ser ut
cirklar.
Som
jag ser ut som jag har skitit på mig.
Ja, men gnuggar du liksom?
Tydligen.
Alltså det är ett gnuggmoment när du sätter ner foten.
Tydligen, det pågår något där.
Jag går ju också förskräckligt illa alltså.
Mm-hmm.
Det syns direkt när jag kommer gående.
Det syns när du kommer gående.
Jag syns när jag kommer gående. men jag har en jävla risig stil om man säger.
Ja, men det kan jag ju faktiskt, en av de sakerna som gör att det, när vi säger, är det att se sig själv på tv? Så här, jag har inga problem med hur jag ser ut och sitter och pratar, men när jag ser mig själv gå i tv, då känner jag så här, fan, är det Kalles klätterträd eller vad är det här?
När vi ändå är igång, jag måste få dra en story till om inte vi har fått tala om gång, jag kan inte låta bli, och den här kanske jag sagt förut, och då får väl folk stå ut då, för det här är bland det roligaste momentet, det mest tragikomiska momentet i min vuxna liv, och det var,
och jag är med, va?
Så här var det, att vi skulle göra en inspelning, vi skulle göra en trailer till när vi kom tillbaks till Lyxfällan. Vi gjorde ju först några säsonger och sen så hoppade vi av och sen kom vi tillbaks igen, och då slog kanalen på stort och skulle göra en riktig värsting video som det skulle påminna om Reservoir Dogs filmen.
Och vi bara kände, vad var de här pengarna när vi skulle spela in programmet?
Ja, och det var precis, för att det var så påkostat. Det var ett helt crew där, det var husvagn.
Regnmaskiner,
och vi kommer aldrig att känna oss som mer filmstjärnor än vad vi fick känna den natten. Och det var natten till midsommarafton. Mm. För att man ville, eller så här, det var den tiden skulle göras. Men problemet var att det var ju så satans ljust. Och vi skulle ha ett mörker och det skulle vara regn. Mm. Det blir ju aldrig mörkt dagen innan midsommar. Typ vid 12 blir det där. Mm. Men man väntar ju då och väntar och väntar. Vi kan inte köra igång. Och sen hade de tagit dit regnmaskiner. Stora som sprutar vatten. Och sen skulle vi gå i det där ösregnet i fin kostym och skor.
Mm. Alltså, så en reservat och svart kostym.
Ja, vi skulle
kostym,
komma ut gående och se liksom lite coola ut. Liksom. Mm. Och det var ju inte så lätt för oss att se coola ut för det första. Men sen till slut, innan det sen skulle börja ljusna. För det var så här, vi har bara några timmar på oss. För snart blir det ljust. Mm. Och vi hade bråttom. Och sen gick vi, så hade vi i alla fall hittat en cool stil. Du skulle titta upp i himlen och jag skulle gå och se hur arg ut. Och, så här. Och sen sätter vi det äntligen. Och de säger, vi ska bara ta en sista titt. Och då var klockan 2:30 på natten. Mm. Ganska blöt, ganska trött. Mm. Och så plötsligt så säger regissören, nej, vi måste göra om. Fan heller, vi tänker inte göra om. Ja, men titta här då. Charlie går ju passgång. Och se, hur man kan börja gå passgång då? Jag vet inte, för er som
passgång
inte vet
alltså
det,
betyder att man
prova.
Går fram armen åt samma
man går med
håll,
vänster arm och vänster fot samtidigt. Så man går som en sån här vick. Och det såg så jävla
jag hade
sjukt
dyngsura kläder. Jag var trött mitt i natten. Jag skulle gå och se och titta åt ett annat håll. Och så går ju inte min grej från början som ni hör. Så någonting gjort fel där. Att helt plötsligt så var det så här, dö.
Ja. Och just att kanske därför skorna slits, så att du går över och går passgång rätt
bara. Passgång.
Fan vad tokigt det såg ut.
Och passgång är ju så här gammal gubbuttryck för att någon inte är så smart eller man säger så här, så passgång, man kan inte göra två saker samtidigt.
Hästar kan göra så i dressyr, då kan de ju tala om för hästen att de måste gå passgång och det är svårt även för dem fast de är tränade.
Okay.
Så att det var nåja. Är du med på applåden nu?
Ja, nu får jag själv.
Varmt välkommen till Vanja Wikström!
Men jag måste bara sätta mig nu. Så jag köper den där. Dels därför att jag tycker apor är lite kul att ha på bild i mobilen. Dels därför att jag med det får en typ av medlemskap i en klubb bara för oss som har köpt en apa. Och dels därför att jag tror att det medlemskapet kommer vara värt någonting i framtiden mer än vad jag köpte det för. Det vill säga att jag köper den för 20 miljoner för någon där ute kommer att tänka så här, fan jag vill också ha en sån här 20 miljoners apa. Jag betalar 22 miljoner. Mm. Så jag köper den inte för att jag tänker att det är 22 miljoner värt, utan jag tänker att någon annan kommer tycka att det är ännu mer värt på något sätt. Men vem driver eran om 3 år? Det är konserter, det är event. Vem driver konserter och event? Du har ju sålt dina 10 000. Vad är ditt, vems ekonomiska incitament är det att hålla igång en klubb 20 år senare? Mm. Och en livslångt medlemskap i någonting som bygger på att det finns en affär för någon att boka Oscarsteatern och se till att Miss Li kommer och sjunger och se till att det finns liksom drinkar och grejer.
Jättebra förslag. Vill du vara vår klubbmanager? Jag älskar alla
den här Miss Li. Absolut, för 500 000 kronor i månaden. Men vem ska betala de 500 000 kronor i månaden? För du har ju redan kränkt iväg allting på de där 10 000. Det kommer ju inte in några nya kulor. Var ska min lön komma ifrån? Till medlemskapet.
Nu, ja, precis. Nu har jag tänkt igenom det här.
Ja, men jag menar inte dina, för jag menar generellt sett om det är ett medlemskap.
Jag måste bara berätta för dig, så det är så jävla roligt här. Jag tror du tar en bild för så här, jag ska lägga ut det. Det är sällan som du blir så upphetsad. Du blir så här lite blank i pannan och så blir du upphetsad och sen är du inte riktigt förstår. Och det gillar du inte.
Nej, jag är ju smart. Jag är van att förstå.
Och det är så jävla roligt. Jag bara sitter och iakttar dig.
Du sitter och myser där lite.
Ja, jag bara sitter och myser. Ja,
jag hoppas att du inte känner dig ifrågasatt.
Nej,
för jag är frågande.
Jag älskar det här.
Inte ifrågasatt, jag är frågande.
Vem betalar Charlies lön?
Vem betalar min lön som event manager om 3 år? I inte bara din NFT utan generellt sett. Mm. Vad är det som säger att det inte kollapsar och ingen bjuder in Justin Bieber? Så står jag där med en apa men jag får inte träffa honom. Då är det plötsligt inte värd lika mycket om jag får träffa Justin Bieber längre.
Nej.
Han kanske inte vill komma på eventen.
Ja, men lugn, frågan är hemma. Du behöver ställa. Du vill ha ett svar här.
Ja, men precis. Nej, men du, precis så. Det finns ju liksom en affärsmodell här. Och det bygger på, det är ju att de som är ägare av NFT:erna, de ska helst inte vilja släppa dem ifrån sig. Och hur gör man det då? Ja, vi har ju investerat på ett privat plan då, som sagt, i många såna här projekt och tycker oss ha sett vad folk gör fel och vad de gör rätt. Det är en väldigt ny industri, så att det finns ju många som bara kör. De är liksom inte businessfolk, utan det kanske är någon konstnär som tyckte det var kul och helt plötsligt har de lyckats skapa någon hype kring en kollektion och har 30 miljoner på kontot och ingen aning om vad de ska göra med de här pengarna. Och så gör de ingenting och då blir communityt missnöjt, för att det blir som ett community. Det här är ju precis som du sa, Mattias, det är som aktieägare i vårt gemensamma företag. Mm. Och om vdn, man ska säga, om de som sköter pengarna inte levererar något värde till communityt, då blir communityt missnöjt. Och vad vill communityt göra då? Då vill de sälja sina NFT-er. Vad händer då? Jo, då dumpas priserna och då dör projektet. Så att det vi vill göra, vi vill ju skapa så mycket värde för våra ägare så att de ska aldrig vilja släppa de här. Och det gör vi genom att göra någonting som ganska många NFT-projekt faktiskt inte gör, vilket vi tycker är både lite märkligt och lite tråkigt, men det är att vi vill återinvestera i princip allt i vårt community.
Vi gör väl helt enkelt så att vi måste ju ändå ge en rungande applåd till Ali Esbati! Har du själv en ISK?
Jag är inte själv ISK, nej.
Sparar du själv? Alltså, för nu tjänar ju du, jag tänker som riksdagsman och så tjänar, som, du tjänar ju bra med pengar idag så att säga.
Ja, vi har ju så här i Vänsterpartiet att vi, våra riksdagsledamöter tjänar inte alls så där högt, utan vi betalar vad vi kallar för en partiskatt. Då, så att, och det är ju både för att vi ska få, inte få riksdagsledamöter som har en helt annan livssituation än många av våra väljare. Men också för att det, så att det blir ett stöd till partiets verksamhet. Så att jag har inte något aktiesparande eller något sånt där. Jag försöker ju spara undan lite varje månad på vanligt nollräntekonto. Och det är ju, det går väl sådär. Men
det är kul, du skrattar lite när du säger det själv, att det kanske inte är så bra att sätta på ett nollräntekonto.
Nej, precis. Om man har mer pengar så kan man säkert också få bättre ränta då. Så jag är liksom inte i den situationen. Men jag tänker just när det gäller ISK, jag vet ju att det är en populär sparandeform. Och det är ju lite lustigt, därför att när man diskuterar liksom förändringar i det regelverket, så blir det så här, nu ska vi verkligen gå på alla vanliga sparare. Men det är ju så att det är väldigt få som sparar väldigt, väldigt mycket i ISK. Och så är det väldigt många som sparar förhållandevis lite då. Och när vi diskuterar förändringar i regelverket, så är det något som skulle göra i princip ingen skillnad, eller verkligen ingen skillnad för den allra största gruppen som sparar i ISK. Men det ska inte vara ett medel för att kunna undandra sig vanlig kapitalbeskattning.
Sveriges friskaste professor, eller hur?
Ja.
Mikael Dahlén, välkommen hit!
Tack så jättemycket!
Är du laddad för festen?
Har du valt klädsel och nagellack och grejer, eller var ligger vi?
Det här pratade vi om.
Ja, ja.
Senaste begav sig, nu har det inte varit fester på ett par år.
Nej.
Så det var väl precis den senaste festen.
Senaste festen så pratade
när vi pratade om hur långt ska jag våga gå. Ja. Ska jag ha klänning på mig?
Ja. Och ha den, hennes, vi hade ju till och med tankar på att du skulle göra som en hommage till Daniels klänning.
Precis så.
Ja.
Och det blev ju inte klänning, det blev en håruppsättning.
Mm.
Så den har jag testat, och det blev ju inte ett ramaskri så. Och min fru överlevde det också.
Mm.
Tyckte det var okej. Okay. Men hon hade den vackraste klänningen i vårt tvåpersonssällskap. Så den här gången skulle det kanske kunna bli.
Mm. Är det ett löfte eller en spekulation eller en lek? Eller vad är det? Kan det bli en riktigt stilig klänning?
Kan vi inte slänga ut den då som en omröstning?
Ja, ja. Absolut. Ja, vi lägger den i...
För eller mot?
Just det, för de som tycker att Mikael Dahlén ska ha klänning på sig på Nobelfesten.
Ja.
Så skriver man att man vill det.
Ja, vi lägger upp den i Facebookgruppen som en omröstning helt enkelt. Ja.
Och det jag liksom, anledningen till att jag är tvehågsen är att jag ser ett värde i att ha en klänning på mig för att vara lite mer progressiv, att det inte ska vara så stelbent, att det måste se likadant ut som det gjort i decennier. Jag vill börja snacka sekel nu.
Mm.
Och som jag känner liksom kan skapa ett avstånd till allmänheten. Ja. Ska det liksom vara så?
Mm.
Men vet du vad? Kan
men vänta, vad ligger andra vågskålen då? Vad är det som får dig att inte tycka att det är självklart då?
Att jag inte vill stjäla uppmärksamhet.
Det ska dyka upp som något effektsökeri. Liksom,
ja, eller? Precis så.
Mm.
För jag fortfarande känner en väldig respekt såklart för institutionen och för alla kommittémedlemmar, alla pristagare och så vidare. Så det är ju viktigast att pristagarna framförallt får uppmärksamhet, så vi inte skälla ljuset från någon och att det uppfattas som effektsäkeri, samtidigt som jag ser poäng.
Man ser ju poängen, ja,
bidrar med värde, men du vill inte få löpet att det blir det han.
Ja, man lägger i vågskålen så väger det mycket mer över med en finklänning, så behöver man ju inte ha någon stor rosa. Men
vad du kommer gå in och rösta på.
Så där vill jag ha många smarta hjärnor som hjälper till att fatta det beslutet. Så vill jag ha någon att skylla på. För om jag nu gör det så kan jag säga, ja men du vet, det hölls en omröstning och det är egentligen alla lyssnare på den här podden, det är deras fel.
Och då kan man antingen skriva någonting på sociala medier som du, Charlie, ser till att ploppa upp, men man kan också dra ett mejl till charlieochmattias@gmail.com.
Vi räknar in dem också.
Snälla gör det.
Skicka gärna ett mejl så ska vi summera ihop de här. Och det är helt enkelt bara för eller emot att Mikael bär klänning på festen. There's a Christmas song on the radio, like a whisper from a friend, telling me the season's back again. Listen to the world tonight. Oh, the sound of Christmas coming to town fills the air like snow falling all around.
Podplay. Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses hos Biltema.